Podplay.
Kärnkraften har fått nytt liv som politiskt sprängstoff. Flera riksdagspartier vill nu inte bara behålla utan också bygga ut kärnkraften och dessutom ändra i den energiöverenskommelse som säger att Sverige ska försöka ha en helt förnybar elproduktion 2040 för att ge kärnkraften längre liv. Varför då? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Folkomröstning var i praktiken den enda möjligheten att äntligen få besked.
Ja, det var den dåvarande statsministern Olof Palme. Men ett besked om kärnkraften är frågan om vi har ännu över 40 år efter den där folkomröstningen. Ett 30-tal länder i världen har kärnkraft idag. I Sverige står den för omkring 30% av vår elförsörjning. Enligt energiöverenskommelsen som slöts mellan 5 riksdagspartier 2016 förbjöds inte kärnkraften, men i praktiken skulle den behöva fasas ut till 2040. Men så enkelt var det inte, visade sig. Och om det ska vi prata med DNs politiska kommentator Eva Stenberg. Välkommen Eva.
Tack så mycket.
Du, det har ju i Sverige har aldrig varit förbjudet att behålla kärnkraften eller ens bygga ut den. Men om man läser liksom det finstilt i de här överenskommelserna. Men i praktiken så har man ju ändå kommit överens om att på sikt ta bort den. Varför då?
Ja, man har egentligen, det var en slags kompromiss. Man har sagt att vi har ett mål om förnybar energi till 2040. Men man har aldrig kommit överens om att man verkligen ska ta bort den, för det finns inget förbud, det finns ingen plan för hur det ska gå till, utan energiuppgörelsen var lika mycket ett sätt att rädda kärnkraften, därför att det man gjorde var att man sänkte skatten dramatiskt och det gjorde att kärnkraften kunde leva vidare ekonomiskt, för just när energiuppgörelsen gjordes så var kärnkraftverken tvungna att göra ganska stora investeringar i säkerhet efter Fukushima-katastrofen i Japan. Då skärptes de internationella säkerhetskraven på reaktorer och det var väldigt stora kostnader. Och kärnkraften var inte särskilt lönsam. Energipriserna var för låga för kärnkraften och är väl fortfarande för låga för ny kärnkraft. Och då tog man bort den här skatten på kärnkraft, effektskatten som hade funnits tidigare, och så blev de flesta svenska, de modernare svenska reaktorerna, lönsamma, tyckte ägarna, att driva vidare. Och sen avvecklades de allra äldsta reaktorerna, som inte då ansågs lönsamma ändå. Mm.
Så det var liksom lite grann som en kompromiss?
Ja, kompromissen bestod ju i att de partier som inte vill ha kärnkraft, de kände ju vinden i ryggen bokstavligen, att vindkraften gick så bra och var lönsam, att kärnkraften skulle försvinna på grund av marknaden. De behövde inte göra något, tänkte de, utan det var marknaden skulle lösa allting det där, därför att kärnkraften hade blivit så olönsam när de här nya energislagen och förstås vattenkraften som alltid har varit billig då, kunde börja för ett mycket, mycket lägre elpris och stora elöverskott. Så de tänkte ju att det här var löst. Men det de skrev in var det här målet, men till intet förpliktigande målet, kan man säga, eftersom det inte fanns några åtgärder om att det skulle vara förnybart 2040. Det var ju ett mål som inte Moderaterna eller Kristdemokraterna tyckte om då heller, och som väl Socialdemokraterna inte har känt en stor entusiasm för heller. Utan det där var ju en kompromiss som gjordes. Mm.
Nu finns det då 6 reaktorer i Sverige, 3 i Forsmark, 2 i Ringhals och 1 i Oskarshamn. Och som sagt, inte längre någon politisk enhet alls kring kärnkraften som har blossat upp igen. Jag tänkte vi skulle bara titta lite mera på partierna här. Centerpartiet har ju svängt i kärnkraftsfrågan men ser ju inte det som något långsiktigt vettigt alternativ. Moderaterna och Kristdemokraterna, som du sa, har ju lämnat den här överenskommelsen om energi. Och Liberalerna och Sverigedemokraterna vill också gärna ha kärnkraft. Man ser ju här också både Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna är ju någon slags konservativt block här. Om man tittar på Kristdemokraterna, så här sa Ebba Busch i TV4 nyligen.
Genom att politiken säger kärnkraften är basen i svensk energiförsörjning även framöver. Vi behöver sol, vind och vatten även framöver, men det är komplement. Basen behöver vara kärnkraften. Om politiken säger det, då kommer vi också ha aktörer som är beredda att bygga ny kärnkraft i Sverige.
Varför är det här så tydligt? Varför går hon ut så starkt i detta just nu?
Ja, det finns ju flera skäl till det. Men ett är ju att väljarna har blivit väldigt intresserade av kärnkraft igen. Så har det ju varit förut. Vi hörde ju på Palme där. Det har varit hela mitt liv, så långt jag kan minnas, så har politiker pratat och varit arga på varandra om kärnkraftsfrågan. Och nu är vi tillbaka där. Och många väljare har engagerat sig och till och med varit beredda att byta parti på grund av den här frågan. Det var en delförklaring till Kristdemokraternas framgång i valrörelsen, också enligt Moderaternas valanalys, som också började driva kärnkraften hårdare efter det här. Så att det här är någonting som engagerar väljare, i huvudsak manliga väljare, för det är en stor könsskillnad i just kärnkraftsfrågan mellan kvinnliga och manliga väljare. Och sen är det också så att det här blocket som Ulf Kristersson gärna skulle ha som regeringsunderlag, som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Han skulle ju vilja ha regering med KD, men det här, han skulle behöva det här blogget som underlag för en sån regering, så att säga, även SD och L gärna. De förenas ju i den här frågan, så här kan de vara överens i att de vill ha ett mål om fossilfri el, alltså där kärnkraften får plats. Det målet är de överens om. Men sen när man börjar hacka sig ner i detaljer, då är de inte så överens längre. Men på ytan är de överens.
Vad är det som skiljer de här borgerliga partierna då?
Jo, Kristdemokraterna har ju sagt att de vill bygga ny kärnkraft. Och det kostar väldigt mycket pengar. Moderaterna har inte sagt det. Det vi ser runt om i världen är att antingen så är det väldigt dyrt. I Finland är deras kärnkraftverk Olkiluoto världens näst dyraste byggnad. I alla fall var den det för ett par år sedan. Det finns något hotell i Mekka som är dyrare. Och budgeten har formligen sprängts. Det skulle ha kostat 3,5 miljard euro och nu blir det 8,5 miljarder euro istället. Och det är jättemånga år försenat. Och detsamma gäller Hinkley Point i Storbritannien och Flamanville i Frankrike. Det har blivit jättemycket försenat och jättemycket fördyrat, de byggena som har gjorts, och aktörer har hoppat av. Möjligheten att få billigare kärnkraft möjligen, det är att vända sig till Rosatom, ryska bolaget, eller möjligen Kina. Men det vill ju inte, det tror jag att partierna tvekar förut av säkerhetspolitiska skäl.
Vad säger Sverigedemokraterna och Liberalerna?
Sverigedemokraterna och Liberalerna vill att alla ska, att man inte ska subventionera något, alltså inte vindbaserat kärnkraft, eller förlåt, vattenkraft, inte kärnkraft, utan alla ska ha lika villkor helt enkelt. Sverigedemokraterna kan jag faktiskt inte exakt hur de alltså de är ju mer på Kristdemokraternas linje vad det låter, men hur vill de stödja kärnkraften då? Det vet jag inte. Moderaterna har öppnat för ett slags stöd, och det består i att man skulle betala mer för kärnkraftsel eftersom den är stabilare. I alla fall så länge reaktorerna är igång så är det ju en helt väderoberoende energikälla som tickar och går, medan vindkraften ju då är beroende av vad det är för väderlek ute. Och för att energisystemet bygger på en viss stabilitet, och då så resonerar alla de här fyra partierna till höger då om att just kärnkraften kan ge den här stabiliteten, vilket ju så är det ju. Den är stabilare tillsammans med vattenkraften, som också kan användas eftersom man just samlar vatten i magasin. Den kan man också reglera så att man får en stabil då. Men det går ju inte på samma sätt med sol och vind.
Nej, just det. Så man ser en viss, vad ska man säga, en viss lite friktion inom det borgerliga blocket, men ändå enighet kring kärnkraften.
Fram till dess att notan kommer, då kanske inte den där enheten är lika stor, i alla fall inte i dagsläget. Moderaterna tänker ju att om man forskar så kanske det kan komma fram små, billiga kärnreaktorer, så man kan ha många små kärnkraftverk istället. Och det vet vi ju inte någonting om notan för, men de kärnkraftverk man kan se idag byggas, de har en nota som jag inte tror så många finansministrar skulle vilja samla ihop pengar till.
Vi ska alldeles strax tala mer om kärnkraften.
Före Harrisburg, då var det ju ytterst osannolikt att det som hände i Harrisburg skulle hända. Men sen så fort det hade hänt, då rakade ju sannolikheten plötsligt upp till inte mindre än 100%, så att det blev nästan sant att det hade hänt. Ja, men bara nästan sant. Det är det som är det konstiga.
Ja, det här har vi hört många gånger, Tage Danielsson. Det var ju en tid, som du säger, Eva, Kärnkraften har ju engagerat väljarna och befolkningen i decennier. Du sa att den fortfarande engagerar många väljare. Är den en fråga som kan bli viktig även inför valet?
Ja, Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, som ju har kommenterat svenska valrörelser i, jag vet inte, 40 års tid åtminstone. Han skrev nyligen om kärnkraften och påminnde om att i valet 76 så var det kärnkraften som var med och fällde regeringen Palme. Och så frågade han, kommer kärnkraften då vara med och fälla regeringen Löfven 2022? Därför att man ser en sån tydlig rörelse i opinionen nu, från att den nästan har varit insomnad, där opinionen blir mer kärnkraftspositiv, även om det fortfarande är de i majoritet som vill avveckla. Men man såg ju en tydlig effekt, det har man ju sett utav Fukushima, precis som man tidigare såg utav Tjernobyl. Man ser att den effekten nu har klingat av. Så nu är det 37% av väljarna som säger att de vill använda kärnkraften och kunna ersätta reaktorer, bygga nya reaktorer. 43% vill istället avveckla kärnkraften.
Mm. Det här handlar ju också om elförsörjningen då för Sverige, i Sverige. Det har ju varit elbrist i vinter och pratats mycket om. Med en elektrifiering av samhället då, för att komma bort ifrån vanlig förbränning, så kommer ju elbehovet att vara enormt stort, och kärnkraftverk producerar, som du var inne på, väldigt mycket el. Hur skulle Sverige klara en avveckling överhuvudtaget?
Det beror ju på, det har jag svårt att svara på, vad man har för energibehov så att säga. Som det är idag så har ju Sverige ett stort, rekordstort tror jag att det är, elöverskott. Vi exporterar väldigt mycket el. Men det finns ju några få dagar då Sverige också importerar, därför att det är kallt och det inte räcker till. Så att, och dessutom är det så att elen produceras ju inte jämnt över landet. Den produceras i norr och konsumeras mer i söder, och elnäten är inte utbyggda tillräckligt mycket för att klara av det här. Så att det finns stora problem med det svenska elsystemet. Rent matematiskt har vi definitivt el så det räcker, men inte elnät så det räcker i nuläget. Men om elförbrukningen ökar mycket i framtiden, då kan det ju bli annorlunda så att säga. Det beror ju på hur mycket prognosen är att det kommer att öka. Men att det kommer att öka är väl alla överens om. Man tittar bara på vad som händer med fordonsflottan nu till exempel. Man ser mer och mer då hur fossila bränslen fasas ut, och istället så blir det eldrift.
Just det. Kärnkraften är ju ren så länge den fungerar. Men hur ser miljörörelsen på den här frågan?
Ja, miljörörelsen är ju kritisk till kärnkraften, jag tror helt och hållet. Jag har inte stött på några som egentligen är för kärnkraft där. Och skälet är ju bland annat att man måste slutförvara avfallet i 100 000 år. Och det är väl diskussioner om det verkligen finns någon bra metod för det. Det finns definitivt en metod framtagen, men miljörörelsen tycker inte att den är tillräckligt säker. Det finns också många miljörörelser som påpekar risken just för att det som har hänt i Tjernobyl och Fukushima skulle kunna hända någon annanstans, att det finns risker med den. Och sen argumenterar de också för att det tar ju väldigt lång tid att bygga kärnkraft, och att kol och olja måste fasas ut innan dess, så att det därför då är bättre och billigare att satsa på vindkraft. Till exempel diskuterar man ju nu mycket att satsa på vattenbaserad vindkraft, och det ingick också i energiöverenskommelsen. Men det är kontroversiellt av alla andra skäl då, därför att det förstör vackra vyer vid kusten, och det kan ställa till problem för försvaret, och det finns invändningar också mot den här vattenbaserade vindkraften.
Du var inne på det, att opinionen också ändras när det händer någonting åt något håll som handlar om kärnkraft. Som olyckorna till exempel i Fukushima och Tjernobyl. Och du var ju inne på det, men även om säkerheten är väldigt hög idag, så sker ju olyckor ibland. Och även utan de här olyckorna så finns ju just frågan om radioaktivt avfall. Och Sverige har ju faktiskt inte löst den frågan heller. Varför är den inte löst?
Ja, det finns ett förslag till lösning som riksdagen nu trycker på för att få ett snabbt beslut av regeringen. Det finns ett slutförvar projekterat i Forsmark. Kommunen har sagt ja till det finns en plan, det finns ritningar. Det är till och med så att det här svenska arbetet inspirerade Finland, men där gick det alltid mycket fortare. Så de har börjat bygga ett sånt här slutförvar och kommit ganska långt i det här bygget. Fast de har inte börjat använda det så vitt jag vet, men de har börjat bygga det.
Men regeringen har inte satt ner foten än?
De måste göra det ganska snart. Därför att det finns ett, först när man har använt kärnbränsle så lagrar man de här stavarna något år i bassänger inne i verket. Och sen flyttas de till ett mellanlager som ligger i Oskarshamn. Och sen är då tanken att när de har legat i det här mellanlagret då i 30 år eller någonting sånt, så ska de flyttas till slutförvaringen. Men det finns ju inte än. Men nu börjar det här mellanlagret bli fullt i Oskarshamn. Så att det ligger en ansökan, och det är bara en ansökan, så regeringen måste behandla båda frågorna samtidigt som det ser ut nu då, att man ska bygga ut det här mellanlagret och bygga det här slutförvaret då. Att man ska börja med det, så att man då kan flytta det här och använda kärnbränslet, för nu börjar det fyllas då. Men Miljöpartiet, som är de som ska göra prövningen, håller ju emot. Och Socialdemokraterna vill ju ha ett beslut i det här. Så att där finns det en konflikt i regeringen som gör att det tar tid. Och i riksdagen så trycker då högerpartierna på väldigt starkt för att få ett beslut som gör att kärnkraften vet vad som gäller framöver.
Avslutningsvis då, vi landar ju här i, vad tycker egentligen Socialdemokraterna, och hur mycket betyder Socialdemokraterna för att den här frågan tar vägen?
Ja, det betyder mycket, för skulle det vara så att Sverige återigen vill sätta på kärnkraften, att det är lönsamt och viktigt så att säga, då, om det ska vara långsiktigt, så bör det andra stora regeringspartiet också vara med, för att det är ju svårt att gå in och investera och tänka att nu så lägger vi in massor miljarder i det här, och sen om 3 år eller 4 år så kommer en ny regering och river upp allting och så får vi inte göra klart det. Så därför behövs ju Socialdemokraterna i det hela, och Socialdemokraterna har ju varit otroligt pragmatiska i kärnkraftsfrågan. Det har ju tidigare varit ett ganska splittrat parti. Det började som ett extremt kärnkraftspositivt parti, och det var ledningen, men det fanns också kritiker, så ska man säga. Men sen, nu har de ju varit väldigt pragmatiska i kärnkraftsfrågan. Statsministern har ju utmärkt sig genom att vara väldigt positiv till kärnkraften och genom att faktiskt lobba för kärnkraften när han var metallordförande tillsammans med industrin, för att klara industrins försörjning. Så att han är ju en gammal kärnkraftsvän, Stefan Löfven.
Ja, vi får alla anledning att fortsätta följa frågan om kärnkraft. Stort tack, Eva Stenberg, DNs politiska kommentator, för att du var med idag.
Tack.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.